Hjertelig velkommen til Evangeliesenterets podcast. Ønsker du å vite mer om arbeidet vårt, eller hvor vi har møter, kan du besøke evangeliesenteret.no. Ønsker du å støtte Evangeliesenteret, kan du gjøre det ved å besøke vår hjemmeside, eller vippse oss til 27755. Vi trenger din hjelp for å nå ut til mange med sitt rusproblem. Tusen takk for din gave.
Men far, vi tackar dig för allt som ska ske ikväll, Herre. Vi tackar dig för varje människa här, Herre, i Jesu namn. Vi tackar dig för varje hjärta, Herre. Jag ber att du öppnar varje hjärta, Herre. Öppna varje hjärta, Herre. Jag ber, Herre, att du planterar om människor som har varit planterade i en jord som har varit förgiftad. Att du ska lägga dem i den friska jorden, Herre. Nära vattenbäckarna som ger liv, Herre. Jag ber om, far, i Jesu namn. Jag ber om frälsning, upprättelse. Jag ber också, Herre, att saker och ting ska dö bort från våra liv som inte är bra. Jag ber, Helige Ande, att du ska övertyga oss om synd i våra liv också. Så vi kan också låta den dö bort från oss. Och vi kan kasta den framför korset och bli fria, Herre. I Jesu namn, det ber jag om, Herre. I Jesu namn, Helige Ande, kom och blås igenom detta möte. Vi lämnar allt i dina händer. I Jesu namn, amen. Jag har inte förberett mig så mycket. Jag har med mig några grejer. Men jag fick ett ord här. Att there's no resurrection without death. Det var det ordet som jag fick. Det finns ingen uppståndelse utan död. För att någonting ska uppstå och börja leva så igen. Att uppstå på nytt så måste det först dö. Jesus, Han sa en gång till mig att jag vill inte att du ska bli känd, jag vill att du ska dö. Uppmuntrande, eller hur? Men det var rätt in i mitt liv. Jag ska sjunga en sång om försoning. Jag har lagat en sång som heter Förlåt, mamma förlåt heter den. Men det blir Tillgi mig mor på norsk. Och om några av er äldre folk här inne har lite svårt med svensk slang. Slang betyder ju orm, eller hur? Hur säger man? Slange? Ja, slang. Ja, slang. Det är bra. Så finns texten där uppe. Men vi ska köra den. Amen. Yes. Yeah.
Hey. Men han var så rädd för att du ska dö.
Mamma förlåt, ja.
Bara bli som en kalist.
Mamma förlåt, mamma. Mamma förlåt. Alla ser mig som ett monster. Du är den enda som förstår, mamma. Mamma förlåt, mamma. Yeah. Mamma förlåt. Det har aldrig varit meningen att såra dig så hårt, mamma.
Älskade mamma, du var med 9 månader. Första fängelsestraffet, 2 år och 9 månader. Smärtan inombords är jag minst den som igår. Satt i cellen, fick ett foto. Du hade åldrats 10 år. Såg smärtan i din blick, alltid gråa i ditt hår. Och sättet som jag levt mitt liv har gett dig djupa sår. Och mina tårar börjar falla som grabbarna i trakten. Sen jag knallade ut på paven och jag satte på mig masken. Mamma förlåt mig, det var du som var mitt allt. Men jag klarar inte vara med dig när hjärtat blivit kallt. Distanserad från familjen, parkerad gröna linjen. Där stjärnen siktar högt och sen vi faller ner från himlen. Men det var du som gav mig mat, satte kläder på min rygg. Allt jag gav dig var fruktan, borde se till att du var trygg. Precis som om jag pet samma hand som gav mig bröd. Och jag väntade på samtalet att sonen din var död. Förlåt.
Mamma förlåt, mamma. Mamma förlåt. Alla ser mig som ett monster. Du är den enda som förstår, mamma. Mamma förlåt, mamma. Mamma förlåt. Oavsett om du förstår, det har varit väldigt svårt, mamma. Mamma förlåt, mamma. Mamma förlåt. För alla kvällar som du suttit och undrat vart är min son, mamma. Mamma förlåt, mamma. Mamma förlåt. Det har aldrig varit meningen att såra dig så.
Mamma
bara förlåt. Jag vet du har haft det svårt. Djävulen har lockat mig sen höll han mig så hårt. Med kokainpsykoser, alkohol sen letar droger. Han skickar fler demoner, varje gång ler han åt mig. Kedjorna rasslade, jag sårade igen. Och på grund av mig polisen kom och stormade ditt hem. Och som jag lekte med elden, jag borde varit död. Men i sista sekunden Gud svarade på bön. Och jag minns den dagen jag förstod att jag var fri då. Jesus kastade ut alla demoner inuti. Och jag tänkte på mamma alla åren som jag missat. Djävulen är äcklig, är han kommer för att splittra. Jag sprang som ett barn och jag knackade på din dörr mamma. Jag sa förlåt precis som det var för mamma. Du började gråta som min älskade son. Jag har väntat på den dagen här i över 15 år. Förlåt.
Mamma förlåt, mamma, mamma yeah. Förlåt. Alla ser mig som ett monster, du den enda som förstår yeah. Mamma, mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. Oavsett om du förstår, det har varit väldigt svårt. Mamma, mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. För alla kvällar som du suttit och yeah. Undrat vart är min son. Mamma, mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. Det har aldrig varit meningen att såra dig så hårt. Mamma,
försonas med din mamma om hon är vid liv. Man vet aldrig hur länge man har chansen. Men idag har du chansen. Mamma förlåt. Ja, mamma förlåt. Amen. Tusen, tusen tack. Jag har med mig en bild på en man som heter Theodor Herzl. Är det någon som vet vem det är? Ja, det är klart. Alla äldre. Vi måste undervisa den yngre generationen om att det är viktigt att vi som Guds folk ska välsigna Israel. Vi har en media som vill förbanna Israel. De vill banna Israel på grund av att djävulen styr media. Så är det bara. Jag säger inte att alla som jobbar på tidningarna och tv är satanister. Fast du hade sagt någon gång, eller hur Kjell Halltorp, att djävulen talar genom tvn, eller hur? Och så blev det stora rubriker. Så jag tänkte göra om det här, bara för att stå vid din sida. Djävulen talar genom tvn, halleluja, amen. Det är ju så att anledningen varför vi ska älska Israel och välsigna Israel är ju på grund av att det är Guds folk. Det är Guds land, det här ögonstenen i hans hjärta. Och det står att Herren det står i Guds ord att den som välsignar Israel ska bli välsignat och den som förbannar Israel ska bli förbannat. Så därför är det viktigt att vi som land, folk, nation och familjer och menigheter välsignar Israel. Och vi behöver inte hålla med om alla politiska besluten. Och det har ingenting med politik att göra. Det har med Guds ord att göra och Guds egendomsfolk. Det är det handlar om. Amen. Och det är faktiskt så att Jesus, han föddes i Israel. Han verkade i Israel. Han blev korsfäst i Israel. Han dog alltså i Israel. Han uppstod i Israel. Han lämnade lärjungarna i Israel, togs upp till himlen i Israel. Och när himlarna brister och hans fötter kommer tillbaka och landar på Oljeberget, gissa vart han kommer tillbaka? Israel. Därför bör vårt hjärta och våra fokus vara riktat mot Israel som Guds folk. För det är faktiskt där slutet kommer och det är där han kommer komma tillbaka. Den här mannen, han heter Theodor Herzl. Jag har aldrig hört talas om honom när jag gick i skolan. Vi fick inte lära oss någonting om han i skolan. Så kom jag in i Guds menighet och fick lära mig om honom. Och jag var på en resa i Israel tillsammans med Hans Weisbrott. Och han kan väldigt mycket om Israel. Så det var fint att vara där med honom. Och vi gick till den platsen, det där Holocaustmuseet, där förintelsen visas upp. Och det är deras, en av de platserna som de har närmast hjärtat i Jerusalem. Och jag var på det där museet och du vet, man får gå igenom allt det där grusomme som skedde under andra världskriget. Och alla de här judarna som blev slaktade och tillsammans med många andra och bara mördade. Och det var fruktansvärt. Det är fruktansvärt att vara där inne och se på det här. Men det är viktigt också att lära sig av historien och förstå vilka kraftiga vindar det finns i den antisemitismen.
Och när jag kom in i det här, det sista som jag såg, det är så häftigt, för det sista de har valt att sätta på den där bågen när man lämnar den platsen med förintelsen i ryggen, det är att det står från Hesekiel 37 att jag ska låta min ande blåsa liv i er och jag ska sätta er i landet och ni ska få bo i landet, vet. Och det var ju faktiskt det som hände innan. Efter andra världskriget, när folket förstod skalan av Hitlers och nazisternas ondska och vad som hade skett med judarna, då nyktrade ju världen till och beslöt sig för att ge Israel tillbaka deras land. Det var ju ett mirakel, tänkte jag. Ett land som uppstår efter 2000 år. Och det står ju faktiskt i Bibeln att det kan ett land uppstå på en dag. Och det hände ju faktiskt. Och den här mannen, han levde innan andra världskriget. Det var så att i slutet på 1800-talet, 1893 eller 97 eller något sånt. Där i slutet på 1800-talet så är han på den här mannen, han Theodor Herzl, han är jude. Han befinner sig i Paris och han går på en rättegång. På den här rättegången så får han se en oskyldig man anklagas och degraderas och få ta bort sin militära kaptensgrad bara på grund av det faktum att han är helt oskyldig. Det är en bluff hela rättegången, de bara sätter dit honom. Och det är en jättehetsk stämning och han är där och bevittnar allt det. Och det enda felet den här mannen som har blivit degraderad i militärgraden har gjort, det är att han är jöde. Och han får se ett helt rum börja ropa död åt judarna, död åt judarna, död åt judarna, död åt judarna, du vet. Och det bara exploderar ett sånt hat i rummet. Och där drabbas Theodor Herzl av någonting. Han drabbas av en nöd för sitt folk och tänker att om inte någon gör någonting, om inte vi får ett eget land, så kommer vi kommer att, han profeterar liksom det i sina tankar, att vi kommer bli utrotade, vi kommer bli förintade, vi tränger ett eget land för att överleva, vi tränger ett eget land för att klara oss. Och saken var ju det att när han får den här briljanta idén som uppenbarligen var av Gud, men han var ju liksom ingen, han var ingen rabbi, han var ingen liksom framstående inom det judiska sammanhanget man, men han var en man som fick en börda för sitt folk som hade det svårt. Det bara drabbade honom och han tänkte jag måste hjälpa, jag måste göra någonting. Och han gick hem och på ett anspråkslöst skrivbord så satt han så här, liksom ett vanligt skrivbord. Så satte han sig ner och så bara skrev han febrilt. Och han skrev och han skrev och han skrev. Och det slutade med att det blev ett manifest som hette Der Judenstaat. Där satt han och skrev. Så pennan brann och han bara la ner sitt hjärta i det här. Och så fick han det här manifestet klart. Och så gick han till sin bästa vän, en jöde. Och så gick han till honom och så sa han så här. Hallå. Jag har hittat det här liksom. Jag läste det här. Och hans bästa vän, vi ska få ett eget land liksom. Läste det här. Så hans bästa vän börjar läsa den här boken. Och så börjar han gråta. Och han tänker säkert, yes, han är med mig liksom. Men han gråter för att han tänker, stackars Theodor, han har blivit gal. För att det är klart att inte vi. Du kan tänka dig osannolikt. Och sitta liksom i ett anspråkslöst skrivbord och sen bara ropa ut att vi ska få tillbaka vårt land, det ska uppstå efter 2000 år. Det var liksom så här, det krävdes ju lite tro att säga det. Så att de tänkte ju att han hade flippat, men han hade drabbats av den där bördan för att hjälpa sitt folk som hade det svårt, som hade det vanskligt. Och den bara brann i honom så att han tog det där manifestet och började springa med det. Han började ropa ut det. Han började samla judarna. Det ledde till att kongressen samlades, det första judiska kongressen i Basel i Schweiz. De samlas där och där ropar han ut det här bildandet och grundandet av staden Israel och staten Israel. Och det är frimodigt gjort. Och där står han. Och i den här processen, han åker runt i hela världen och försöker liksom prata med ledare, prata med kungar. Han bara ger hela sitt liv, han jobbar ihjäl sig. Bokstavligt talat så jobbar han ihjäl sig. 1904 så dör han. Han dör, han jobbar ihjäl sig. Men innan han dör så har han stått på den där kongressen i Basel och ropat ut och sagt, inom 50 år så kommer det ske och vi har en stat Israel. 50 år exakt efteråt grundades staten Israel. Det är styrka i det profetiska ordet. Men han dog på kuppen och han sa också, hans egna ord, den här mannen, han sa att jag ger mitt blod, jag ger mitt hjärta för det här. Och det var det han gjorde. Han gav sitt blod, han gav sitt hjärta, han dog. Och Hans, ja, amen, en applåd för honom. Och den man, det var så häftigt, vet du, och han var ingen tapshatt när han började, men han fick en vision från Gud och han sprang med den och han gav sitt liv. Han säger, nu ska du få se något mäktigt. Så vi går, han och jag. Så vi går upp och sen så går vi till han bara, nu ska du få se vad Theodor Herzl är begravd. Och så tänkte jag, okej, vi kollar på en grav. Så vi går upp där. Men när man kommer upp på platsen där han är begravd så är det så att presidenterna och prime ministers och alla dem, de är begravda liksom nere i en backe. Men han, Theodor Herzl, han har liksom en gravplats som är stor som den här hallen. Och det är som en fotbollsplan liksom. Och det är bara han som ligger i mitten av det där. Och det har gått 70 år sedan. Förstår du? Och buskarna är perfekta, blomsterna är perfekta. Allt är så fint och vackert. Det är inte någonting som är liksom smutsigt där, utan det är bara så omhändertaget och så vackert. Och sen så i mitten av det där så är hans grav. Så jag tänkte, det här är det absolut mäktigaste gravmonumentet jag har sett i hela mitt liv. Alltså det var så fullt av respekt. Det var så fullt av vördnad. När Ben-Gurion utropade staten av Israel och när han bildade den. Och det första han gjorde, en av de första sakerna när de kom och de hade landet. Det var så här, vi måste hämta hem brorsan. Vi måste hämta hem Theodor. Han måste vara här. Han ska vara begravd här. Och jag tror att, om jag inte minns fel, så var han begravd i Österrike eller något sånt. Men de hämtade kroppen. Och när han kommer, tänk dig vilket erkännande. När han var i livet så trodde alla han var galen. Okej. Okay. Men efter hans död så räddade han jättemånga människor. Och känns igen det där. Och han kommer, hela landet står och väntar på honom när kistan bärs in. Och hela landet står där med sån vördnad och sån respekt. Okej, nu kommer han liksom, the founding father of the nation. Och då när jag står där framför den här graven så... Det är så häftigt för att det är helt avskilt. Men bakom trädlinjerna så kunde jag se skyskraporna i miljonstaden Jerusalem. Och jag bara fick rysningar liksom. Och jag bara tänkte, det var ingenting där, förstår du? Det var helt liksom... Men det hade hänt. Landet hade hänt. Och människorna i miljonstaden vittnade om att det hade hänt. Och då, pang, fick jag det här bibelordet. Sannelig, sannelig säger jag dere. Vis icke vetekornet faller i jorden och dör, blir det bara alene igen. Men vis det dör, bär det mycket frukt. Den som älskar sitt liv ska mista det, men den som hatar sitt liv i denna världen ska bevara det till evigt liv. Vis någon tjänar mig, må han följa mig. Där jag är, där ska också min tjänare vara. Visst någon tjänar mig, ska min far ära honom. Tänk att jag står där framför hans grav. Visst icke vet att kornet faller ner i marken, boom, och dör. För det blir det ett korn som är alene. Men visst det dör, så växer det upp och bär rik frukt. Och jag ser skyskraporna. Och sen så kollar jag mig runt. Om någon vill följa mig, tjäna mig, så ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Och om någon tjänar mig så ska min far ära honom. Och jag står där på den här gravmonumentsplatsen. Som var den mest ärorika gravplatsen som jag sett i hela mitt liv. Om någon tjänar mig ska min far ära honom. Amen. Jag får en liten tänkade av att en man börjar i ett garage. Och börjar tro att jag ska få en börda och hjälpa människor. tillsammans med sin kone. Och så började jag känna liksom, vi måste bara hjälpa dem, vi måste bara hjälpa dem. De började i ett anspråkslöst garage. Men kolla nu, på grund av att ni var lydiga och gjorde det som ni gjorde, att tusenvis av människor har fått hopp på grund av det som ni har gjort. Och vi ärar er för det. Och det är helt fantastiskt. Och jag bara fick en sån bild när jag kom in hit, att när du kommer in i himmelen, så kommer han, din man, stå vitklädd tillsammans med Jesus så här och bara, mission completed. Jag fick den bilden när jag stod där. Jag kände att jag skulle ge den till dig. Amen. Jesus. Amen. He's waiting on you. Amen. Men du är inte klar än. Amen. Tack Jesus. Tänk dig vad man kan göra liksom, bara med tro. Bara med tro, hur tro kan flytta berg, hur tro kan förlösa välsignelse. Och att man är beredd att lägga ner sitt liv för det som man tror på. Jag tror att vi behöver få tillbaka en kristenhet i våra länder. För att det är så mycket nöd och det ska komma många människor som kom ut från den stora nöden. Och jag tror att det finns många människor. Evangeliecentret är ett extremt bra bevis på att det finns en stor nöd. Och det finns många människor som ska komma ut ifrån den stora nöden. De som kommer stå och fira i himlen. De som tvättade sina kläder vita med lammets blod. Och jag tror att vi behöver få tillbaka en kristenhet där man är beredd att lägga ner någonting. Man är beredd att offra någonting. Man är beredd att dö för någonting. Jag tänker när jag var kriminell och i mitt gamla liv. Det som lockade mig in i kriminaliteten, det var att jag hade bröder bredvid mig. Och vi sa, vi dör för varandra. Vi kör för varandra. Och vi var många gånger i situationer när människor sköt mot oss. Människor jagade oss med AK-47. Så det var massa galna grejer. Men det var någonting i det där som lockade mig. Att det var någonting som var riktigt. Det var någonting att vi var beredda att dö för varandra. Det var någonting som var riktigt där. Men det var att tjäna Satan. Och när Satan tjänar en så lockar han med massa bra saker. Men i slutändan så bara misshandlar den och kastar den och förstör den. Men när jag mötte den äkta Jesus, den riktiga Jesus. I min smuts, mitt i dritten, mitt i allting. Mitt i all misär och all angst och allting som jag led av. Så kom den där vitklädda riddaren in i mitt liv och bara tog upp mig ur smutsen. Och jag tror att det är den Jesus som vi må preka om. Den riktiga Jesus. Och den Jesus som vill att vi ska lägga ner våra liv för att följa honom. Jag har en annan bild som jag ville visa er. Det är en bild på Harald Torp. Hur ska vi få upp den? Där. Kolla vilken snygg ålderfar jag har. Han var officer i norska armén. Han var också en av officerarna. Han var med i Milorg. Han var motståndsman. Och han blev arresterad av tyskarna i 1943. Tillsammans med alla andra officerarna. Och de blev sänt ut från Norge på den båten Donau. Är det någon som har sett den filmen Max Manus? Den båten så sattes han i djupet av båten och så skickades de över till Stettin i Polen och sen så skickades de till fångläger i Polen där de satt. Och du vet, det här är en känd historia för mig, för att när jag växte upp, min åldermor, hans kone döde bara förra året. Så det var väldigt fint och när jag växte upp och det fanns, ja, vi hade så tavlor som var så medaljer, förtjänste medaljen av guld av kungen, och han hade brev från både kung Harald och kung Håkon och sådär och tackade för tjänsten. Och du vet, som en liten gutt där så tänkte man ju att man var ju stolt liksom, förstår du, det här är min släkting liksom, sådär. Och sen växte jag upp och sen så gick allting bara käpprätt utåt mörkret för mig. Men jag huskar alltid det där. Jag har alltid känt en connection tillsammans med min ålderfar, men jag aldrig riktigt vetat hur. Och jag växte inte upp i en kristen miljö, ingen kristen familj. Hela min familj var ingen kristen där överhuvudtaget. Och jag hade ingen tro, jag hade ingen hopp i mitt liv. Och sen gick det bara väldigt, väldigt långt utför. Men efter jag hade blivit frälst Efter jag hade brytit igenom så från becksvart mörker, från många år i fängelse, från rusmissbruk, kokainmissbruk och all den här misären som jag levde i, så bara bröt jag ut. Och den gången som jag bröt ut, så fick jag ett ord till mig. Guds ord, psalm 27. Psalm 27 bara talade rakt in i mitt liv. Och du vet, Guds ordet är starkt och verksamt, explosivt. När du får ett ord från Gud så kan det förändra hela ditt liv. Ett ord från Gud, därför vi måste söka hans ord. Många tänker, vad säger Gud? Vad säger Gud? Ja, men läs Bibeln, han har talat. Han har talat, läs Bibeln. Han kommer att tala till dig genom sitt ord. Den som söker honom finner honom. Hur söker man honom? Läs Bibeln, läs hans ord. Jag läste Bibeln, jag hade nästan blivit dräpt. Det kom några hitmans och bara tog ihjäl mig liksom. Och jag höll på att dö, men jag överlevde och kom till sjukhuset. Kom ut från sjukhuset, kom med en pistol, skulle skjuta mig själv i huvudet. Och mina vänner tog pistolen, drog iväg och jag hamnade på en tågstation och skulle hoppa framför tåget. Och en minut innan tåget kommer så ringer min bror och säger att jag har plats på dig på ett rehab. Du ska få hjälp. Och då swishade tåget förbi. Där förstod jag att det fanns en Gud. Jag huskar att det första som jag tänkte på var att jag måste till rehabet. Och det första jag ska göra är att stänga dörren bak mig och gå ner på mina knä och knäppa händerna och tacka Gud för att han hade räddat mitt liv. Jag vet inte var jag hade fått det här ifrån. Jag tror att det säkert jag hade sett i en film. Men det funkade. Och sen så började jag läsa Bibeln. Och jag fick det här ordet. Det heter ju Salmenes bok. Det var så här fläkten här. Man försöker öppna Bibeln. Fläkten försöker stänga den. Okej, nu ska vi se. Så här står det. Tänk att jag kom in på det där rehabet. Och ingenting hade egentligen förändrats för mig utanför. Utanför var det fortfarande människor som jag var skyldig pengar. Utanför var det fortfarande människor som ville dräpa mig. Utanför så hade jag fortfarande en knust relation med min familj. Utanför så hade jag fortfarande gått igenom en skilsmässa. Utanför så fick jag fortfarande inte träffa mina barn. Utanför var det exakt samma situation som hade varit innan. Men det hade tänts ett hopp i mitt liv. Det hade kommit en frö av liv som hade kastats in i den där askan och in i den där döden som var mitt liv. Och du vet, Jesus, han är bra på det där. Hur situationen än är. Han säger ju, när han presenterar sin tjänst så säger han att Herren Guds ande är över mig. För Herren har salvat mig att förkynna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förkynna utropa frihet för de fångna, befrielse för de bundna, att få kunna ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, att trösta de sörjande, att ge de sörjande hodepynt istället för aske, glädjens olja, så den heliga ande istället för motlöshetsond, och de ska kallas rättfärdighetens terebinter, plantet av Herren, för att han ska bli härliggjort. Och det är underbart vad Guds ord gör med en, du vet, när Guds ord träffar en. Och även om allt var kaos utanför rehabet, så var jag där inne i mitt rum och läste det här. Herren är mitt lys och min frälse. Vem ska jag frukta? Herren är mitt livs styrke. Vem ska jag vara rädd för? Då det onda kom emot mig, då mina motståndare och fiender ville förtära mitt kött, snubblet det och fallt. Om en här skulle lära sig mot mig, ska lika mitt hjärte frykte. Om en krig bryter lös mot mig, ska jag likaväl vara trygg i detta. En ting har jag bett Herren om, och det längtar jag efter. Att jag kan bo i Herrens hus alla mina livsdagar. Så jag kan betrakta Herrens skönhet och grunne i hans tempel. Amen. När jag läste det här så hände det någonting på insidan av mig. Det var någonting som bara... Det traff mig och det gav mig en motor. Och sen så kom jag ut från rehabet och jag gick tillbaka till kokain. Jag gick tillbaka till misär och kriminalitet. Och sen bara höll det på sådär i 3 år. Och sen till slut så hamnade jag i en situation där jag höll på att dö så många gånger. Och jag kände verkligen att okay, Herren har räddat mitt liv. Är någon som har varit med om att Herren har räddat ett liv? Att du bara, uff, jag skulle vara död, men han räddade mig. Ja, jag vet vad jag menar, du vet sådär. Och så tänker man till slut att hur många gånger kan jag göra det här? Hur många gånger kan jag ta det här för givet? Men till slut så hamnade jag framför situationen att antingen så dör du i ditt liv. Du kommer dö fysiskt på riktigt. Eller så dör du bort från dina egna vägar, dina egna vägar och ditt eget sätt att leva. Och så börjar du leva för Jesus. Och det var det som jag behövde, den där crossroaden, du vet. Och sen så till slut så bara tog jag mitt hjärta och jag gav det till honom. Jag gav honom nycklarna till bilen, nycklarna till huset, jag sköt nycklarna till allt. Liksom. Här, ta det. Nu, you're the boss now, liksom. Inte jag. Och då blev jag fri. Och det är så fantastiskt med Jesus att det är då du blir fri, när du går korsets väg, när du väljer att dö bort från dig själv. Då kom en släkting till mig och hon ringde från Norge. Hon är katolik, men Gud brukade henne ändå. Jag tror faktiskt att det kan gå att Gud brukar alla sorters människor. Så det är så. Vi är ganska duktiga i kyrkan på att vi bygger in Gud i ett litet hus och säger så här är Gud, så här gör Gud. Vad vet vi? Alltså han är Gud. Jag bara tittar på den här jorden och så bara hur liten den är i förhållande till universum. Och så tänker jag att våran Gud andades ut allting. Och så kollar du liksom på lilla oss. Och så tänker vi att vi ska lista ut hur han är. Det går inte. Han är Gud. Men den här släktingen ringde mig i alla fall. Och så förtalade hon mig att Sebastian, jag har någonting att förtälla dig från Gud. Och du vet, jag bara, vadå Gud? Jag har väl inga kristna i min släkt. Okej, jag vill gärna träffa dig. Hon tar flyget och åker till Stockholm och vi träffas. Och så ser hon till mig att Sebastian, din ålder far som satt i fångenskapen i Polen, och han var kristen. Han trodde på Gud. Och när han var i sitt mörker, när han var i sin fångenskap, så hade han en bibel. Och i den bibeln så finns det ingenting om inringat förutom kun en ting, psalm 27. Och jag kände att jag skulle berätta det här för dig. Och då har inte jag sagt till någon om att psalm 27 bar mig genom mitt rehab. Så jag fick gåshud direkt så. Och jag förstod att Gud hade en plan med mig. Med det löftet som jag givit era fäder. Så står det i Bibeln. Med det löftet som jag givit era fäder. Med det löftet som jag givit era fäder. Vet du, jag tror att det finns ett löfte över ditt liv. Jag tror att Gud har löften över ditt liv. Att de som har bett för dig. De bönerna. Alla de som har ropat till Gud för din skull. De bönerna har Gud hört. Och de böneskålarna håller på att vändas över. Över ditt liv och kanske idag är en kväll där du ska få ett personligt genombrott som är monumentalt för dig. Och det som var så häftigt att då började jag ju djupdyka i min ålderfars resa. Och han hade skrivit en dagbok och det här var känt i min familj. Och den där dagboken hade min far. Och det bästa med den där dagboken är att under tiden då tyskarna kom för att tömma det här fånglägret där de bodde. Så sa de så här, nu måste ni gå. Det var en dödsmarsch. De fick gå liksom från det här lägret där de satt i Poznan till Lyckenvalde. Och det var en resa som var en dödsmarsch. Det var många människor som dog, som transporterades över de här sträckorna. Det var 18 kuldegrader mitt i vintern. Och min ålderfars som var där på bilden, hans sista hälsning liksom i den där dagboken, det var att han skrev att jag gav bort kappen min till en som var sjuk. Det är 18 kuldegrader. Och du ska gå en dödsmarsch där man ska gå. Men det sista han skriver att han gav bort kappen sin till någon som var sjuk. Och då tänkte till och med min pappa som jag började smygtro lite på Gud nu, men som inte var kristen då, så tänkte han så här: vilken man, vilken karaktär. Tänk att göra det liksom, i den, hur kan du, 18 kuldegrader, när du ut och går, bara säga, en är syk, han tränger den bättre än mig, och du bara hänger din kappe. Och det var inte så att de hade Canada Goose jackor liksom, utan de hade inte mycket kläder. Och då fick jag tag på, som av ett under, en bok. Den här boken är den absolut bästa boken som jag har läst efter Bibeln. Den heter Frivillig fange, av en luthersk präst. En luthersk präst fylld av den heliga ande som heter Asle Enger. Och jag menar, när jag har präckat klart här, så kan vi säga vad vi vill om honom. Jag lovar det, alltså. Det här är en Guds man. Och den här Asle Enger, det visade sig att den här boken som jag fick tag på, att han satt tillsammans på fånglägret med Harald Torp, med min ålderfar. Och de var där tillsammans, de levde tillsammans, de led, de kämpade, de utstod allt det jobbiga genom krigen tillsammans. De vandrade på den här marschen tillsammans, och allting som jag ska ta dig igenom den här marschen tillsammans, så var de tillsammans. Och det blev så starkt för mig att jag hittade liksom en nyckel in i historien som hade varit dold för mig och för min familj. Och det som hände var att när krigen bröt ut, så mälte sig många in i motståndsbevegelsen. Många ville vara med och hjälpa till. Asle Enger var präst. Han var en präst. Han var en präst som var virksam i Oslo på grund av att, och han var kritiserad av många på grund av att han gjorde tröskeln till himlaporten för lav. Kände du? Han tillät alkoholister att sitta i kyrkan och tro att de skulle bli insläppta till Gud. Han tog in syndare in i kyrkan och präkte evangeliet för dem, och lät dem tänka att syndare var välkomna till Gud. Det låter som en sån präst som Jesus liker. Eller hur? Och amen. Och den här mannen, han är så fantastisk, den här killen. Han, under tiden som det var Gestapo gjorde husransakningar, när de gjorde liksom, när de stormade motståndsmän och tog dem till fånga, så fick ju ingen komma dit, för att det var, de spärrade av huset, och så stod de utanför porten, alla soldaterna, så liksom ingen fick komma, kun prästen, för att trösta konen. Så då när motståndsmännen i motståndsbevegelsen hade blivit gripna i Oslo och Gestapo hade spärrat av, så cyklade Asle dit, parkerade sin cykel och sa: jag ska träffa konen. Och så bara gick han in liksom så här, och sen så kollade han sig, haje med bevisen. Och sen han tog bevisen och brände upp bevisen och liksom ryddade undan så att liksom, så inte Gestapo skulle finna något när de skulle komma dit sen. Och sen så gick han ut liksom, konen mår bra nu, och sen så pju.
My kind of preacher.
Och du vet, det var en sån präst han var. Och sen så kom ett samtal som är helt fantastiskt. Och det är det här. Det står så här i den här boken. Sen kom sensommaren 1943, och tyskarna fann det för gott och arresterade de officerarna de icke allerede hade tagit, för att sända dem till krigsfångenskap i Tyskland och Polen. Officerarna blev arresterade i forskjellige grupper. Någon var allerede sänd till 1942 till det tredje rikets lite förlockande lejrer. Och icke för var officerarna arresterat, så ringer fältprosten Laurentius Corén mig och säger: god kväll du, jag har ett svårt spörsmål till dig, och du får kort tid att besvara det. Spör väck. Kyrken önskar att en av våra präster melder sig frivillig och reser med officerarna i tysk fångenskap. Den som reser ska upprätthålla den norske kyrkens prästetjänste där nere i krigsfångenskapet och så länge krigen varer. Enten det nå blir 2 månader eller 20 år. Men varför säger du detta till mig, fältprost? Jag säger det till dig för att jag på vägne av den norska kyrkan kallar dig till att göra denna uppgaven. För Jesus skyld, för norska kyrkans skyld och för dina officerskamraters skyld och för Norges skyld. Kan du tänka dig att få den kallelsen? Jag var på en resa upp till Nordnorge, Tromsö och Bodö, så jag skickade till Kjell Halltorp, så jag sa: bror, det är lite vansklig missionsmark där uppe, kan du be för mig? Jag är på väg till Tromsö. Så sa han: absolut, du får gärna be för mig också, jag är på väg in i Aleppo. Men jag är den första att säga att jag är inte uppe i Kjells nivå. Han är väldigt unik, den mannen. Och tänk att få den här kallelsen. Och sen kommer hjälte nummer två in i den här historien. Och det är hans kone, hon heter Ellen. Och han går och spör sin kone: men Ellen, jag kan ju inte resa, för jag har ju dig och jag har ju tre barn. Och jag kan ju inte lämna dig ensam med de tre barnen. Hur skulle jag kunna göra det? Vet du vad hon säger då? Hon säger: ja, Asle, du har tre barn och du har mig. Men de andra officerarna, de har också kone och de har också barn. Så gå och gör det som får dig att icke vilja spytta i din spegelbild resten av ditt liv. Så han tackar ja och han åker dit. Och han får ju leva ett väldigt intressant liv där. De går ner 26 kilo på några månader på grund av att de inte knappt får någon mat. De har det väldigt tungt där. Och han är präst. Och han är präst och han blir förhört av Gestapo hela tiden. Och det är svårt. Det är en väldigt vansklig tillvaro som de har där inne. Han är med också att någon dör. Och tänk dig det, bara den kallelse, bara, jag ska läsa ett litet stycke här, och tänk bara det att vilken vikt det var att han var där, att han var liksom en budbärare av hopp in i en situation som var det mest vanskliga, så mycket nöd, så mycket död. Där stod han och berättade om hopp. Här är en ting som han var med om. Och det står att prognosen var dessvärre entydig. Han ville komma till att dö en av de första dagarna. Och det var mitt privilegium att få vara hos honom i denna tiden, lika till det sista. Vi snackat om dem där hemma. Vi snackat om smärtorna och om döden som närmade sig. Vi talte samman om frälsaren. Vi gråt och snackade bägge om Norge. Och då döden närmade sig grep han tag i det stora sölvkorset mitt som jag hade i en kedja runt halsen utanpå uniformen. Han sa: det är detta du har fått från officersfruarna hemma i Norge. Vi kan ha en bild här på Asle Enger med det stora sölvkorset som officersfruarna i Norge hade samlat ihop till ham. Är det detta du har fått från officersfruarna hemma i Norge? Ja. Då vill jag hålla dig i den ena handen och din hand i min andra. Slik vill jag dö. Och du får hilsa kona mi och de fem barna mina och se att då jag döde var det dem som jag hade i mina tankar. Dem och tron på min korsfästa herre och frälsare. Och slik döde han. Ja. Och han var i cellen, han var tvungen att varje natt gå ner på sina knän och ropa till Gud. För att han gick ju också igenom en kamp, han kände ju inte: varför må jag vara här, varför må vi gå igenom detta? Gud, 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 men han ropade och i tvivlen, i kaoset, i skriken, i gråten, i smärtan, där fann han Gud varje natt. Där svarte Gud honom varje natt och lastade på honom på nytt så att han kunde gå ut och vara ett ljus och ett lys och ett hopp i det där mörkret för sina officerskamrater. Och så kommer en tysk i slutet på krigen så är ju det totalt kaos, och tyskarna har ju vet att de håller på att förlora krigen, och de dödar jättemånga. Men just officerarna här, så säger de att vi ska gå på den här dödsmarschen. Och det är den här dödsmarschen som där min ålderfars dagbok slutar, som ingen i min familj visste vad som hade skett. Och när min ålderfar kom tillbaka från krigen, så ville han inte svara på några frågor vad som hade skett, utan han ville bara lämna det och fortsätta leva sitt liv. Så ingen visste något, men här så hittar vi, här hittar vi det. Ja, Jesus. Nu ska vi se, här är det. Så. Slik marscherte vi hela dagen, till vi ut på kvällen kom fram till en järnbanestation. Här var det väntning intill vi äntligen fick gå på torget. Först blev vi stuet in i kuvagnar. Det var de vagnarna som ni har sett judarna färdades med till Auschwitz. De här där de bara packade in människor i boskapsvagnar, i kuvagnar som var ment för dyr. Först blev vi stuet in i kuvagnar. Därefter blev vi packet så tätt att vi inte fallt samman, själv om vi sovnat i stående stillning. Dörrarna blev slått igen och låst, och vi var på väg västöver, rättning Berlin. Och det var en förfärlig tur, den grusommaste jag har varit med på. Vi stod där och dinglet i mörket. Varmen hållt vi på grund av kroppsvärmen från varandra. Men mat fanns det icke, heller icke dricke. Jag vet icke om det någon gång har törstet i 4 dygn. Mareritet startet på allvar då det begynte att rabbla för den första av karerna. Vi hade icke plats eller råd till en panik som kunde bre sig. Hans närmaste kamrat slog han i svimmen med ett välrättet slag. Och slik räddade vi han som hade nerv i klick i vart fall. Det var underligt att göra på sig med byxorna för första gången i ett vuxet liv. Vi höll oss så länge vi kunde, sedan var det bara att lade slå till. Någon stod och såg ut i mörkret med tomma ögon. Någon gråt och någon snackade halvhöjt med sig själv eller sidemannen, och många bad. Och jag i prästen, jag memorerade fram bibelpassagerna så gott jag kunde. Nu kom utan lärningen med Ragnar Asting från studietiden till sin rätt. Skriftstycke för skriftstycke citerade jag det nya testamentet för fångkamraterna mina. Texter som alla handlat om Kristus som aldrig förlater oss. Kristus som ber oss hoppe och tro. Kristus som ber oss att tillgi framför att hate. Och Paulus som i likhet med Kristus mente att störst av allt är kärlek. Det var underlig kyrke. Det var en underlig kyrke. Men en ting är jag säker på. Där mitt i dritten och lorten, förnedrelsen och missmotet, där var den uppstannade själ och hjälp oss genom dessa 4 förfärdliga dygnen. Och kamraterna var tacknämliga som barn för texterna jag sa fram. Jag minns när jag kröp in i och tände av från kokainet, och jag visste att jag var så nära döden så många gånger, och jag var så tacknämlig för när Bosse, även om jag sov, så tog min ande in i de där bibelorden. En dag den sonen sätter fri ska verkligen vara fri. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Alla de orden som Gud talade in i min ande, det var liv till min själ, det var liv till min ande, det var liv till min kropp när jag var fångad i det där mörkret. Jag var inte rättfärdig som de här männen. De här männen var rättfärdiga män som slogs för sitt land och faktiskt la grunden för det landet som ni lever i idag. Och det står när de kommer, här är det som jag ska, sista jag ska läsa om Asle. Men jag vill verkligen att ni följer med på den här resan och följer med på vad han skriver, den här gudsmannen. Tåget rullade till Luckenwalde-lejren cirka 30 kilometer från Berlin. Trötta och sängfärdiga vältet vi ut av tåget, och vi blev visst in i mottagelsen. Vi hade ju hört om gaskamrarna, om vårdande som blev sänt dit hjärnan blev gasset ihjäl allerede i det som skulle vara ankomstduschen. Då vi nog fick besked om att klä oss nakna för att smörja oss in med en avlysningssalve som skulle vaskas av i duschen efterpå, så var det med skepsis en del av oss tog emot näven med lusemiddel. Salven sved som ild och jag är rädd för att det var där och då jag mistade det håret jag ännu savnar. Vår dusch visade sig ju värre med vann. En pistrande tynn stråle skyllde bara bort noe av den ätsande salven som brann som ild över det hela. Så var det att gå in i den särdeles möckete uniformen igen. Så kom vi in i brackene. Jag tror vi var 300 man som sov i samma rum. Vi låg i 5 etages köjer, dubbelt köjer som hällde svagt mot varandra på mitten så att vi inte skulle falla ner. Det var cementgulv under och det var ingen av oss som hade lust att falla ner. Kallt var det. Utsvettställt var vi. Detta murmelrumlingen av 300 sovande man. Någon snorket, någon plystret, någon gråt i sömnen. Och hörte vi också marerittes uhyggliga latter. Någon snacket i villelse. I det hela tatt, Lyckenvalde fanglejer var ett helvete. Jag vet inte hur många tusen fångar som var där. Upp till oss gränset en lejer med amerikanska fångar på den ena sidan och på den andra en med utsultande och hullkindande ryska krigsfångar. Lyssna nu. Vi satte strax igång en utsträckt hjälpeaktion för ryssarna. Någon trampille hade vi fått och de langat vi över gärdet. Vi pinte våra rationer och splejset på någon matpacke som gick samma vägen. I detta gehenna skulle jag vara präst. Här på bunden av mänsklig förnedrelse låt jag kalla samman till gudstjänst med nattvärd. Jag vill bara stansa här en liten sekund. Hörde ni det? Att de hade just kommit från en resa på 4 dygn utan mat och utan dricka. Ni var med på det. När de fick göra på sig i boxarna på grund av att de inte ens kunde sätta sig ner för att de var så packade, inlåsta i kuvagnar. Och så kommer de dit och de får bo 300 man i samma rum. Och då får de en liten ranson mat. Och när de får den lilla rationen mat så ser de över. Där är amerikanerna i fånglejret, här är de och här är ryssarna. Och ryssarna är de som ska bli deras fiende, deras nya ockupationsmakt. När krigen kom så tog ryssarna dem till fånga på nytt. Och de visste att ryssarna inte riktigt var 100% snälla. Men de såg att ryssarna höll på att svälta ihjäl. För att ryssarna fick ingen mat för att de var så hatade av tyskarna. Så ryssarna fick ingen mat av tyskarna. Och vad gör de norska officerarna då? Du vet att de har haft bibelundervisning med Asle Enger under hela tiden i fångenskap. Han hade delat ut det nya testamentet och psalmboken till varenda soldat där inne och lärt dem och undervisat dem om Bibeln. När de vandrade den där helvetes natten, när de vandrade och så många människor dog, så dog inte en enda av officerarna. Och det vittnesbörd talar om att de gick och talade ut Guds ord medan de marscherade i 18 minusgrader. Då min ålderfar gav bort sin kappa till en som var syk. Det låter som ett gäng som var fyllda av Guds kärlighet, barmhärtighet och den heliga ande. Och det första de gör när de kommer dit, det är att de ser att de där håller på att dö och vi lever. Och så delar de den lilla maten de får tillsammans med fienderna på andra sidan gärdet. Med ryssarna. De som gav sitt liv för era nation, för Norge. De som gick in och med sina liv offrade och betalade för att ni ska få den friheten som ni har idag. Och vi har svårt att samla in en kollekt till evangeliecentret. Eller Marita stiftelsen eller alla andra människor som vill jobba. Norge är ett av världens rikaste länder. Norge är ett land som har blivit välsignat. Men jag känner många av de människorna som jobbar i Guds rike, som jobbar med rusmissbrukare, jobbar med de som sliter. Och det är ont om pengar för dem. Jag tror vi alla har någonting att lära oss om mentaliteten från de här. det offret de gjorde. Det står så här i kapitlet efterpå. Ja, och rubriken är livets bröd i bomberegn. Jag har ofta tänkt på det sidan när jag förrättat vid gudstjänster hemma i Norge efter krigen. Sett hvordan tillhörarna har flackat med både öjne och själ. Den norske kirkegänga distraktionen. Vilken präst känner icke den. Men det var icke slik med min menighet i Lyckenvalde. Jag kom med livets bröd och fångarna var sultna på det. Utanför var det ju mer än nog att bekymra sig över. En gång förrättade jag nattvärden mens det bombet Berlin, det allierte med upp till 1500 fly i tuktet. Vinduglasset for som snö drev genom gudstjänsterummet, men ingen ens sett något annat än det som skedde. Den uppstannne Kristus som de fick ta emot som bröd och vin. Och du Guds lam som bar världens synder, sang jag. Du giv oss din fred, sang Gutte som svar. Jag snackat om frihetelsen och befrielsen. Det var lätt nog att snacka om den dagen vi skulle bli befridd från detta förfärdliga fångelivet. Men det fanns också en annan befrielse som var ännu starkare. Och det var den frihet som Kristus kunde bringa in i ett människas liv. Den frihet som först och främst ligger i hans gränslösa och vidunderliga kärlighet. Jesus. Jesus. Det fanns en dag när de fick reda på att kriget var slut och de blev befriade. Då står det så här att framtiden var usikker, för att se det milt. Att krigen närmade sig sin avslutning var helt på det rena. Att det till slut bara var dagar, ja timmar om att göra det till det hela var över, det var helt upplagt. Men vad skulle ske med oss, Norge eller Sibir? Och vad skulle ske med Norge? Skulle alla våra kära och alla våra kära där? Skulle tyskarna och nazisterna hålla landet som den fästung Norvegen som det blir truet med i tysk propaganda? Skulle det bli slik att Norge skulle strutta av vapen och tysk militärmakt också efter att freden var kommit till alla de andra? Men sen kom de lyckliga dagarna, 7 och 8 maj, hvor vi först fick höra om den tyska kapitulationen och så äntligen att vårt kära, kära Norge igen var ett fritt land och ett fritt folk. Gutta gråt åpenlyst och jag förrättet vid en fenomenal tackgudstjänst. Vår bönnen till Gud stod som ett söjle från de många hundra norska fångarna, lik till Herren Sebots trone. Tacka bönnen för att han hade skapat freden. Tigger bönnen om att han snart skulle måtte igen förena oss med våra kära. Och så sang vi, ja vi älskar. Och så sang vi, Gud välsigna vårt dyre fäderland. Amen. Det här är er historia. Det här är ert land. Det är ert legacy. Det här är vad de gav och bröt ner för att vi ska ha det så fint och vackert som det är idag. 1941, 42, 43, 44, 45 så var det lätt att se att det var en ockupation av mörker. För att man kunde se dem fysiskt, man kunde se dem, deras hjälmar, man kunde se deras svarta rockar. De marscherade, det var en mörk ockupationsmakt som kom in och de tog hand. Vad gjorde de? Det första de gjorde, de tog kontroll över all media, över all radio, över all propaganda. De tog kontroll över alla aviser. Det blev olagligt för journalister att verka på grund av att fienden styrde vad som skulle kommuniceras ut till samfundet, vad som skulle kommuniceras ut till människorna så att de kunde binda dem i det slaveri som de kom in med. I den ockupation och i det mörker. Jag tror att den ockupationen som är i Norge idag och i Sverige, den var inte lika synlig när den kom. Men vi kan se på ungarna och ungdomarna som växer upp idag vad de blir utsatta för. Att fienden tog kontroll över musiken, fienden tog kontroll över tvn, fienden tog kontroll över avisen. Fienden tog kontroll över unga människor, över mitt liv. Och när jag växte upp så var det förbjudet att läsa Bibeln i kyrkan. Eller i skolan. Man fick inte ha någonting med Bibeln att göra i skolan. nu för tiden så kan de ta in en drag queen på med ungar. Så här blir man en drag queen, och så har de undervisning för ungar som är 7, 8, 9 år gamla. Och det är okej, men öppnar upp en bibel, då skriker de rakt ut. För att det finns ett mörker som inte vill att vi ska höra Guds ord. Det finns människor som inte vill att evangeliet ska predikas. På grund av att det är evangeliet som sätter människor fria, och det finns ett motstånd. Djävulen hatar när vi predikar evangeliet. Djävulen hatar sanningen, för att han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Och den här ockupationen som har kommit, det mörkret som har svept in och tagit så många liv och tagit så många människors liv. Vi pratade precis om det här, jag och Tronda. Tänk att i Sverige den största inkörsporten till heroin, till opiater, det är Subutex. Och Subutex, det är staten som delar ut det för att människor ska sluta. Alltså, förstår ni hur sjukt det är? Och det är så som är så mycket sjukt. Men det är därför vi behöver evangeliet. Det är därför vi behöver predika om evangeliet. Det är därför vi behöver predika om Guds löften. Det är därför vi måste berätta om korset. Det är därför vi måste berätta om Golgata. Det är därför vi måste berätta att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan få evigt liv. Det är därför vi måste berätta att Gud älskade världen så mycket att hans egen son kom till världen. Och när han var i världen så var han syndarnas vän. Jesus är syndarnas vän. Jag älskar att läsa Bibeln. Jag älskar att läsa Bibeln. Jag älskar att läsa evangelierna. För att när man läser evangelierna och när man läser också apostlagärningarna, man får en sån underbar bild av Guds rike, hur det fungerar. Och Guds rike såg inte ut som de religiösa trodde att det skulle se ut. För när Jesus kom så bråkade han med alla de religiösa. Vi är fariser, vi är ni skriftlärda. Vi läste det idag. Jesus blev bjuden på middag. Det var den bästa middagen jag har hört. Han blev bjuden på middag och han börjar med att kritisera fariserna. Och så säger de skriftlärda: "Men du Jesus, när du säger så där så tar vi illa vid oss också." Och då vände Jesus mot dem också. Och kritiserade dem också. På grund av att de tjänade Gud med sina munnar, men de tjänade inte Gud med sina hjärtan. Men när det fanns ett brustet hjärta, när det fanns en förkrossad människa, när det fanns en människa som hade blivit slaget, som hade blivit kastad ut från samfundet, som inte var välkommen, då var alltid Gud där och förbarmade sig över den människan. Jesus mötte syndarna, för Jesus var syndarnas vän. Älskar Jesus för det. Och när de gick efter honom och sa: "Hur kan du ha med den där att göra? Det är en gammal kriminell. Det där är en prostituerad. Eller det där är en äktenskapsförbrytare. Vad gör du med dem? Om du var en profet så skulle du veta vad det är för människor du har med att göra. Vad gör du med dem där? Vet du inte vad det här är för människor?" Och då snusar Jesus om och så möter han deras blick. Och så säger han att: "Jag har inte kommit för de rättfärdiga. Jag har kommit för syndarna. För det är inte dem friska som tränger en läger. Det är de psyke." Jesus är underbar. Och jag tänker, när jag kom till Gud så förstod jag inte hur jag var fångad i mitt tankesätt. Hur mycket som var knust i mitt sinne. Hur mycket som var felinlärt från jag var ett litet barn. Och därför behövde jag dö. Jag behövde dö från den gamla mannen för att jag skulle uppstå med Kristus. Paulus säger att nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och den dagen som jag bestämde mig för att jag skulle gå korsets väg, för att jag skulle gå korsets väg, samma väg som Jesus gick. Han gav sitt liv på korset och sen uppstod han. Och det är precis det han vill att jag också skulle göra. Gå och lämna den gamla Sebbe. Gå och lämna den gamla synden. Gå och lämna det gamla sättet att leva. Och spika upp det på korset. Och när jag gjorde det så uppstod jag med honom. Och då försonades jag med min mor. Och min mor sa att det var som att jag var hemma för första gången på 15 år när jag bad henne om tillgivelse. Jag fick tillbaka mina barn in i mitt liv. Idag så följer hela min familj Jesus. Idag tjänar hela min familj Herren. Vi har blivit upprättade. Vi har blivit lösta. Vi har blivit satta fria på grund av att någon modig själ kom in i mitt mörker och predikade evangeliet. Det var någon som valde att dö bort ifrån sig själv. För det var inte helt enkelt att komma in i den miljön där jag befann mig. För att det fanns vapen, det fanns farliga människor, det fanns massa saker, men vi hade såna där hjältar som Bosse som bara klampade rakt in i det där, inte med fördömelse, för Gud har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen, utan han kom in så här: vet du att du är älskad, vet du att Gud har en plan för dig, vet du att han kan resa upp dig från det mörkret, vet du att den som har fallit blir upprest i Guds rike, vet du att det finns ett nytt liv för dig, vet du att Jesus älskar dig. Och du vet, han kastade frön av liv med de där orden in i allt mörker och allt död, men det började växa. Och varje gång någon predikade evangeliet för mig så slängde de vatten på de där fröna, och till slut så börjar man växa upp och så börjar man bära frukt. Men amen, tack Jesus. När jag var i Norge så blev hembjuden till min katolska släkting igen. Och hon ville ge mig den bibeln som Asle Enger gav till min åldefar. Det var, och i den så har han signerat till min vän och medkrigsfånge löjtnant Harald Torp: Herren välsigna dig och bevara dig här i denna krigsfångenskapens tid här nere och för alltid. Han kommer vara hos dina kära där hemma i vårt älskade fäderland. Han tar hand om dem, han styrker dem, han glädjer dem. Gud välsigna Norge. Arild Asle Enger, fältprost. Och sen har han skrivit: han är trofast. Tänk dig när de bad för löftena för dina efterkommande. Ingen blev neråt i min fars familj, så var ingen kristen. Men en dag så mötte Gud mig på ett rehabcenter och gav mig ordet: Herren är min frälse, vem ska jag vara rädd för, vem ska jag frukta för? Herren är mitt lys. Guds löften håller. Det Gud har sagt, det kommer att ske. Det Gud har sagt över ditt liv, det kommer att ske. Hans löften håller. Många gånger när vi undrar varför det inte blir som vi har tänkt oss, och varför jag tänkte det många gånger, varför är jag kvar, varför faller jag, varför syndar jag, varför faller jag i synden, varför är jag kvar med? Det var ju på grund av att jag försökte applicera Guds rike in i mitt rike. För jag ville vara kung i mitt rike och jag ville ha det på mitt sätt. Okej, Jesus, men på mitt sätt. Det funkar inte. Och det är inte det Jesus säger att vi ska ha. Utan Jesus vill vara herre i ditt liv. Jesus vill vara kung i ditt liv. Jag ska lämna den här predikan med en illustration som evangelisten Reinhard Bonke har sagt. Och den är så bra så jag översätter den. Han berättade om en man som bodde i ett jättefint hus. I det där huset fanns det 2 etager och det var 5 rum i varje etage. Och på den övre våningen så fanns det finaste rummet, det där riktiga fina rummet. En dag så knackar det på dörren och han öppnar dörren och där står Herren Jesus och säger: får jag komma in? Han står utanför och knackar på dörren. Han öppnar och säger: får jag komma in? Han säger: ja herre, ja, kom in till mig. Och så säger han: du Jesus, du ska få det finaste rummet och där ska du få bo. Jag har ett rum där uppe och där ska du få bo. Så tar han honom och han leder Jesus upp till det där rummet och han ger honom den. Sen på natten så ligger han och sover och då knackar det igen. Och då vaknar han upp och tänker: jag måste gå och kolla, vem är det? Så han går dit och han öppnar dörren och då står djävulen där. Och han försöker stänga dörren igen, men djävulen sparkar in dörren och kommer in och kastar anklagelser och fördömelse och smuts och synd mot honom. Och han försöker försvara sig hela natten och han blir i sin egen styrka, han blir helt sönderslagen. Han ramlar på backen och till slut så lämnar djävulen honom på morgonen. Puff, och han kastar ut honom. Och så är han helt sönderslagen där. Och så vaknar han upp liksom och så bara, ah. Och så bara, jag hade ju Jesus hemma hos mig. Varför kom inte Jesus och hjälpte mig? Varför kom inte Jesus och hjälpte mig? Han blir sint. Varför? Vad är det för frälsare? Vad är det för herre? Så han går och säger, knackar på Jesus och säger, hallå Jesus, varför kommer du inte och hjälpte mig? Och Jesus sa, men du sa ju att jag skulle vara här uppe i rummet. Så jag har ju varit här. Och då sa han, okej, det var... Ja, vi gör så här Jesus. Jag ska inte ha bara ge dig ett rum. Vi gör så här, vi delar lika. 50-50. Det är rättvist. Här, du får hela övervåningen, jag tar hela undervåningen. Så bor vi här tillsammans. Sitt andra var jättebra. Sen på natten så ligger han och sover. Och sen vaknar han. Han bara, nej jag ska inte öppna. Det är djävulen säkert igen. Och så tänker han, men det kanske är grannen Märta som vill ha lite socker. Så han bara, jag går och öppnar lite så här. Och sen om det är han, djävulen, så stänger jag snabbt innan han hinner komma in. Så han går och så lite försiktigt smyger han till dörren och så öppnar han och lite försiktigt och djävulen bara boom, sparkar in dörren och flyger på honom. Och det blir fullt slagsmål hela natten. Han kastar på honom lögner, han kastar på honom fördömelse, synd, skuld och skam och allt det där. Han bara kastar på honom och han blir helt sönderslagen igen och knockas liksom. Och så blir han, och så kommer djävulen ut ur huset och så blir han sint igen och så sa han, alltså jag gav Jesus hälften av allt jag äger. Och han kommer inte ens och hjälper mig. Vad är det för herre? Vad är det för frälsare? Och så går han upp till Jesus lite så här. Hej, Jesus, på riktigt. Vad händer? Varför hjälper du inte mig? Jesus säger så här. Ska vi göra det på mitt sätt nu? Och vad är ditt sätt? Jag säger, ge mig nycklarna till ditt hus. Så istället för att jag får bo hemma hos dig så får du bo hemma hos mig. Jag tar över huset. Jag tänkte ge han bara, och då tänkte han så här, det var frimodigt sagt av Jesus. Hela huset. Okay. Jag klarar inte av att få så här mycket stryk längre, jag gör det. Så då ger han nycklarna till, men han får fortsätta vara där och nu får han bo hemma hos Jesus istället. Och så på natten så hör han det där eländiga bankandet igen och han blir rädd och vaknar upp liksom. Och vad ska jag nu? Men då har han... Och det är inte en smygande steg utan det är herrarnas herre och kungarnas kung som kommer mot dörren. Rak rygg. Bara öppna liksom, vad vill du? Och då är djävulen bara, åh förlåt herre, jag knackar på fel dörr. Du. Det här är en illustration till dig som är halfway in. Och som undrar varför du inte får breakthrough. Jag försökte mig vara kung i mitt rika och Jesus skulle få vara medregent. Men det fungerar inte, för det är inte så han har byggt sitt rike. I Guds rike är det Jesus Kristus som är kung och vi är hans tjänare. Och den som är villig att tjäna honom ska följa honom. Och den som vill följa honom och ta upp sitt korsbärare och ska vara villig att dö bort från sina egna vägar och från sina egna sätt att leva. Kan jag få lovsångare upp på scenen? Amen. Utan in-ears, när jag skojar. Amen. Tack Jesus. Prisa dig. Tack Jesus. Herre, jag tackar dig Jesus och jag prisar dig. Tack Jesus. Tack Herre för att ditt ord har gått ut Herre. Tack Herre för att du älskar oss Herre. Tack Jesus för att du älskar oss Herre. Men du älskar oss för mycket för att vi ska förbli som vi är, utan du vill förändra oss Herre. Du vill att vi ska dö bort från våra egna sätt och från våra egna vägar, Herre. Du vill också, Herre, att vi ska få en börda. Det var det jag kände, att barmhärtighet. Jag fick ett ord också på vägen hit, att Herren vill lägga barmhärtighetens mantel på våra axlar. Han vill lägga barmhärtighetens mantlar på våra axlar. Och jag tror att det finns också människor här inne idag som har hört det här budskapet, som har hört om de här männen som bara offrade allt. Och det var någonting som började brinna på insidan av dig när du hörde det här. De som gav allt, de som kastade ner sin egna liv i jorden, de dog bort för sig själva för att någonting skulle kunna växa upp och bära mycket frukt. Om inte vetekornet faller ner i marken och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, växer upp och bär rik frukt. Det finns någon här inne idag som har känt att de behöver bära rik frukt, som har fått en börda för de förlorade, för de som har gått förlorade i den här världen. Och jag tror att Gud vill lägga barmhärtighetens mantel på dina axlar. Jag tror också att Jesus vill att vi ska ta av oss våra egna kungakronor, så att löfteskronorna som han har över våra liv, de förutbestämda gärningarna, det eviga livet han har förberett för alla de som älskar honom, alla de som bekänner honom, att han ska sätta löfteskronor på våra huvuden istället. En ting har jag bett Herren om, och det längtar jag efter, att få bo i Herrens hus alla mina livsdagar, så att jag kan betrakta Herrens skönhet och grunna i hans tempel. Det bästa med att vara frälst, det bästa med att leva nära Jesus, det är att man kan begrunda hans ord i hans tempel, och man får se hans skönhet. Och när man tittar på Jesus, då förvandlas man inifrån och ut. Vi kan stå upp tillsammans. Prisa dig Gud. Amen.
Takk for at du lyttet til Evangeliesenterets podcast. Vi håper at dette budskapet skal være til en velsignelse for deg.